Gamla testamentet är mer tillförlitligt än vad många har påstått och sagt. Hela det profetiska material som finns i Gamla testamentet går ju inte att kritisera rakt på. Men om man skjuter in sig på den historia som redan har skett, alltså på de historiska data som Gamla testamentet ger om olika händelser, olika kungar och så vidare. Uttåget ur Egypten har aldrig hänt, David har aldrig levat. Det går ju att hitta på många såna här. Och man kan göra det sannolikt att Gamla testamentet inte kan beskriva historien som redan har skett, så är det också ganska självklart att det inte är någon större idé att leta efter påståenden om historien som ännu inte har kommit. Därför är det här som vi sysslar med nu, det är ju kanske lite grann teologisk råkost, om jag får säga det så. Det är, vi knaprar på lite morötter och annat sånt där. Det är ju inte så där väldigt som man känner sig alldeles salig och uppbyggd för egen del. Men det är viktigt att vi ser att det finns en noggrannhet hos dem som har nedtecknat skrifterna. Att de har haft klart för sig från början att här handlar det om heliga ting. Och här har man så långt dåtidens resurser tillät velat skapa en så tillförlitlig krönika som möjligt. Vi kommer i eftermiddags fram till kung Koresh den andre, om du så vill. Han som var dotterson till Astyages, som i sin tur tydligtvis är Ahasveros i Esters bok. Tillika Darius medern som vikarierar när Belsassar har dött. Vikarierar för Nebukadnessar. Nå, han är alltså dotterson och han gör så småningom uppror mot sin morfar. Avsätter honom år 551 och låter honom leva. Nu är Persien så att säga det ensamma stora imperiet. Och år 540 intar Koresh också Babylon. Därmed finns det bara en stormakt kvar. 551, samtidigt som Koresh avsätter sin morfar Astyages, så utfärdar han ett edikt om att Israels folk skall återvända. Det var det sista vi läste på eftermiddagen och jag tycker att vi tar vår avspark där igen. Esra, första kapitlet. Detta hände i den persiske kungen Koreshs första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koreshs sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar ska få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De ska få silver och guld, gods och boskap, förutom frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Det här ediktet innehåller ju nu två saker. Det första är att nu ska judarna återvända. Men de ska inte återvända bara för att slå sig ner på sina fäders mark. Utan de har också i kungligt uppdrag att uppbygga Guds hus i Jerusalem. För Gud är den Gud som har gett mig alla riken på jorden, säger nu Koresh. Och den upplysningen har han med största sannolikhet fått av Daniel. Det finns en liten lustig notis i en ganska underlig bok som hör till apokryferna. Och den står alldeles i slutet av alla apokryfer, strax före Matteus evangeliet, med rubriken Tillägg till Daniel. Där får vi bläddra i Bibel 2000. Det sista av de tilläggen heter Bel och ormguden. Och Bel är ju Babels gud, Belsassar och Beltesassar och vad det är allt. Och vi behöver inte läsa själva storyn, i synnerhet den om ormguden låter kanske lite sagobetonad. Men första versen och andra versen. När kung Astyages hade förenats med sina fäder övertog persen Kyros hans rike. Daniel var kungens förtrogne och hade högre rang än någon av hans vänner. Ja, Daniel flyttar ju alltså till kung Koresh när denne blir kung. Och det är sannolikt att han gör det 551 och att han har informerat Koresh om vad som står i Jesaja 45. När nu också Babylon har fogats till riket så återstår Egypten. Egypten hoppar av då och då, precis som juda kungar försökte göra, som vi såg i förmiddags. Därför att det handlar ju inte om ockupation i vår tids mening, då man installerade en väldig militär styrka på platsen, utan den tidens ockupation, eller hur vi nu ska kalla det, handlade ju mer om att man insatte en lydkonung, tog med sig den gamle kungen och hans styresmän, lät lydkonungen bygga upp något nytt och man kanske satte en och annan lojal gubbe hemifrån på platsen, om inte annat för att meddela om vederbörande hoppade av. Och när han hoppade av så fick man ju komma tillbaka med en arméstyrka och ta dem igen. Det var ju liksom så det hela funkade tydligen. Och även om Egypten flera gånger har intagits nu av både Astyages och av Nebukadnessar, så är det dags igen. Och som vi ser på den här tabellen så har Koresh en son som heter Kambyses. Och han är nere i Egypten och krigar i slutet på 520-talet. 523 är han på väg hem. Och det är han tydligtvis därför att han har hört att hemma har det skett en statskupp. Då har nämligen en person kommit och utgett sig för att vara Kambyses bror. Och han har tagit makten i, jag vågar inte säga vad huvudstaden heter vid det här laget, om det är Susan eller om det är Persepolis. Men i vilket fall, han har tagit makten. Och Kambyses är på väg hem, men han dör på hemvägen. Och det liksom befäster ytterligare den här kuppmakaren. Denne kuppmakare hette i själva verket Gaumata och han var av medisk härkomst. Och det kan ju tyckas vara att ja, det har inget större intresse det här. Strax ska vi få se att det har det visst. Han kallas också i historiska kröniker för Smerdis eller Pseudosmerdis eller Smerdis magern, vilket inte tyder på att han var särskilt smal, utan det betyder att han var trollkarl. Han var en mager, alltså en sån här stjärntydare, astrolog och drömtydare och så vidare. Han sitter nu emellertid ett mycket kort tag, från 523 till 521, då en avlägsen släkting till Koresh och Kambyses samlar en härsmakt, går in i huvudstaden och slår ihjäl denne Pseudos Merdis. 2 år fick han på sig och sen var det inte mer med det. Denne man som nu tar makten heter Darius den första Hystaspes, eller Dariaves som det oftast står i Bibeln. Han blir ganska långlivad. Han regerar från 521 till 485. Och honom träffar vi på i många böcker. Han är Dariaves i Esra, i Haggai och Sakarja. Och han är Artasasta i Esra och Nehemja. När han dör 485 så kommer hans son Xerxes på tronen. Och det är den Xerxes som de flesta historiker menar att Ester gifte sig med. 110 år efter det att hon kom till Babylon eller till Persien. Nu ska vi ta de här kunskaperna med oss och läsa lite grann i Esra och se vad det betyder. Högst upp i den här tabellen har vi nu välkända fakta. Koresh påbjuder ett återvändande. Man påbjuder att templet ska byggas upp. Så långt man kan förstå sker detta 551 före Kristus. Och som det också står här i den här tabellen, så startar därmed också de 70 så kallade årsveckorna som Daniel har med i en profetia och som vi ska komma tillbaka till om en stund. Nu återvänder alltså en grupp judar och vi ska bläddra i Esra till tredje kapitlet. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en man i Jerusalem. Jesua, Josadaks son och hans bröder prästerna och Zerubabel, Sealtiels son och hans bröder började bygga Israels Guds altare för att offra brännoffer där, så som det var föreskrivet i gudsmannen Moses lag. De uppförde altaret på dess plats eftersom de var rädda för folken som bodde där i landet. På altaret offrade de brännoffer åt Herren, morgonens och aftonens brännoffer. De firade lövhyddohögtiden som det var föreskrivet och offrade brännoffer varje dag till ett bestämt antal. Sedan offrade de det dagliga brännoffret och det offer som hörde till nymånaderna och till alla Herrens övriga helgade högtider och alla de offer som de frivilligt bar framåt Herren. Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren innan grunden till Herrens tempel ännu var lagt. Vi kan hoppa till 10:e versen för att nu lägger man alltså också grunden till det nya templet. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Det är alltså en sån här shofar som Bengt blåste nyss. Han har lovat nästa konferens att han ska blåsa vad heter den här Amazing Grace på shofar. Så det får du träna på till nästa gång. Med trumpeter som sagt. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de Herren med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna De gamla som hade sett det förra huset grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Ja, grunden till templet läggs. Men i fjärde kapitlet får vi veta att nu blir det motstånd. De andra folken vill inte att där ska byggas något tempel. De har kanske respekt nog för Israels Gud. Blir det ett tempel där så kanske de förstår att det också blir ett andligt maktcentrum som man inte önskar sig. Så att vi kanske ska läsa från början av fjärde kapitlet. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sa till dem: låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sa till dem: ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss. Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet så länge Koresh, kungen i Persien, levde, och ända till dess att Darius, kungen i Persien, började regera. Och då har vi ju lite årtal nu i bakfickan. Grunden till det här templet läggs alltså 549 eller möjligen 548. Darius kommer på tronen 521. Och det är alltså en ganska bra period emellan. Och under den här tiden så hinner man också att skriva brev till kungen. Så att när vi läser vidare så får vi denna upplysningen. När Ahasveros regerade skrev man i början av hans regeringstid ett brev som anklagade dem som bodde i Juda och Jerusalem. Och om ni, de som har folkbibeln, kan titta längst ner på sidan, för där står det att Ahasveros är densamme som Xerxes, kung år 486-465. 485 säger Fosnitz. Men strunt samma. Här skriver man plötsligt nu brev. Alltså, tempelbygget avstannar till dess Darius, kungen i Persien, börjar regera. Men sen skickar man alltså protestbrev till en kung som börjar regera 486. Alltså, vad blir det? Drygt 40 år senare. Och det är ju naturligtvis nonsens. Det handlar inte om Xerxes, utan det handlar istället om den här pseudosmerdis som vi läste om nyss. Han som alltså var av medisk börd tillvällade sig makten 523 och satt på tronen till 521 då Darius kom. När det nu alltså har blivit maktskifte på tronen så skyndar sig nu de som inte vill ha något tempel att skriva ett brev till den nye kungen. Det är inget konstigt i det. Så har myglare gjort i alla tider. Och kungen i fråga är av medisk härkomst, alltså kallar man honom för Ahasveros eftersom det är en trontitel. Nu sitter han ju så kort tid vid makten så han hinner inte svara. Utan vips så är han borta från makten, och då kommer det istället en kung av persisk börd, och då kallar vi honom för Artaxerxes. Och då skriver flera stycken olika gubbar här brev till Artaxasta för att liksom få läget under sin kontroll. Så vi fortsätter att läsa. Och på Artaxastas tid skrev Bislam, Mitredat och Tabel och hans andra ämbetsbröder till Artaxasta, kungen i Persien. Brevet var skrivet på arameiska och med arameiska bokstäver. Likaså skrev rådsherren Rehum och skrivaren Simsai ett brev om Jerusalem till kung Artaxasta med följande innehåll. Och det innehållet handlar i stort sett om att man skriver så här att Jerusalem, det är en stad som alltid har bråkat. Det har alltid varit konflikter och får de bygga upp den här stan så får du mycket bekymmer, kära kung. Vi är ju på din sida och vi står i din tjänst och vi önskar dig all välgång i världen. Så att vi rekommenderar dig att se till att det inte blir något tempel. Och från Darius utgår då ett bud om att här ska inte byggas något tempel. Så att om man nu hade kommit igång lite smått så står det i 24 versen, 4 kapitlet. Så upphörde nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Det blev förhindrat ända till den persiske kungen Darius andra regeringsår. Då händer någonting annat. Då börjar profeterna Haggai och Sakarja att profetera. Och då får vi göra en parentes och gå just till Haggai, som ju alltså är den ena av de två profeterna direkt efter exilen. Han stod ju rätt långt bak i Gamla testamentet så som vi har det nu. Första kapitlet från början. I kung Darius andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen i månaden. Ni lägger ju märke till hur exakt det här är. Kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till överste prästen Josua, Josadaks son. Han sa: så säger Herren Sebaot. Detta folk säger: tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sa: är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Upp och hoppa, säger Herren, och sätt igång och bygg. Och då blir det naturligtvis rulle på de här gossarna som inte vill ha något tempel. Vi går tillbaka till Esra, 5 kapitlet, 3 versen. Vid samma tid kom Tattenai, som var ståthållare i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och deras medbröder till dem och sa så till dem: vem har befallt er att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Då berättade vi för dem vad de män hette som uppförde byggnaden. Guds öga vakade över judarnas äldste så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem innan saken hade kommit inför Darius, och de hade fått brev tillbaka från honom om detta. Detta är vad som står skrivet i det brev som tatterna i ståthållaren i landet på andra sidan floden och Setar Bosenai och hans medbröder Afarsikiterna som bodde på andra sidan floden sände till kung Darius. De sände nämligen en redogörelse till honom, och i den står det: må frid i allt vara med konung Darius. må det komma till konungens kännedom att vi kom till provinsen Judeen till den store gudens hus. Detta håller man nu på att bygga upp med stora stenar och i väggarna lägger man in trävirke. Arbetet bedrivs med omsorg och går snabbt framåt under deras ledning. Då frågade vi de äldste där, vem har befallt er att bygga detta hus och att återställa denna mur? Vi frågade dem också vad det hette för att vi skulle kunna underrätta dig om det och för att kunna skriva upp namnen på de män som stod i spetsen för den. Detta var det svar som de gav. Vi är tjänare till himlens och jordens Gud och vi bygger på nytt upp det hus som för många år sedan stod här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. Men eftersom våra fäder gjorde himlens Gud vred gav han dem i Kaldén Nebukadnessars, den babyloniske kungens hand. Han förstörde detta hus och förde bort folket till Babel. Men i sitt första regeringsår gav den babyloniske kungen Koresh befallning om att man skulle bygga upp detta Guds hus. Dessutom lät kung Koresh från templet i Babel hämta det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Kung Koresh gav dem åt en man vid namn Sesbassar och han hade, som han hade tillsatt som ståthållare. Till honom sa han, ta dessa kärl och far iväg och bär in dem i templet i Jerusalem och låt Guds hus bli uppbyggt på sin plats. Så kom denne Sesbassar hit och la grunden till Guds hus i Jerusalem. Från den tiden och ända till nu har man byggt på det och det är ännu inte färdigt. Om konungen finner för gott må man göra efterforskningar i konungens skattkammare i Babel för att ta reda på om kung Koresh har givit befallning att bygga detta Guds hus i Jerusalem. Därefter må konungen meddela oss sin vilja om det. Nu var det ju alltså ett kungligt brev från Darius som vi såg i fjärde kapitlet som stoppade tempelbygget igen. Just därför att man sa att Jerusalem var en så bråkig stad. Och nu är det ju alltså, lägg märke till det, inte judar som skriver till Darius och säger det att jo, vi vill få bygga i alla fall, trots vad du har sagt. Utan det är nu fortfarande de som inte vill ha templet som skriver till kungen. Men nu sker det i Guds tid. Och därför så låter Gud dem också berätta hela den här historien för Darius om hur templet hade rivits ner och hur Koresh hade gett order om att templet skulle byggas upp. Och det betyder att nu går inte Darius längre på lite fåniga rykten om att Jerusalem är en stad som ställer till oreda, utan nu handlar det istället om ett konungsligt edikt av hans företrädare och avlägsne släkting. Så att nu får man ta reda på om det där ediktet finns. Och det gör det ju. För att nu är ju kungen satt på spåret. Och Gud har profeterat och sagt att nu ska templet byggas. Så vi fortsätter i sjätte kapitlet. Då gav kung Darius befallning att man skulle göra efterforskningar i arkiven i skattkammaren i Babel. I Ametas borg i provinsen Medien fann man en bokrulle där följande stod skrivet. I sitt första regeringsår gav kung Koresh denna befallning om Guds hus i Jerusalem. Huset ska byggas upp och vara en plats där man bär fram offer. Grunden ska läggas fast. Det ska byggas 60 alnar högt och 60 alnar brett med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke. Vad som fordras för omkostnaderna ska betalas ut från kungens hus. Det kärl av guld och silver i Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel ska man också lämna tillbaka så att det på nytt kommer till sin plats i templet i Jerusalem och man ska sätta in dem i Guds hus. Ametas borg i provinsen Medien fanns alltså i Ekbatana, den ursprungliga mediska huvudstaden. Så nu har man fått leta ordentligt. inte bara öppna några garderober och se om det fanns, utan här har verkligen, här har man gått grundligt tillväga. Och då hittar man det här konungsliga ediktet. Och det är ju också ett väldigt noggrant edikt, som ni märker, för att här säger inte bara kungen att det ska byggas ett hus, utan han talar om hur många stenar det ska vara och hur mycket trävirke. Och det är ju alltså fulla